För att vara ett berömt ställe var det mycket mörkt och tjaskigt. Några gamla kvinnor satt i ett hörn och drack sherry i pyttesmå glas. En av dem rökte en lång pipa. En liten man i hög hatt pratade med den gamla bartendern som var alldeles skallig och såg ut som en svullen valnöt. Det låga surret av småprat upphörde när de kom inklivande. Alla tycktes känna Hagrid. De vinkade och log mot honom och bartendern sträckte sig efter ett glas och sa ja, det gamla vanliga Hagrid. Kan inte Tom. Jag är här i Hogwarts ärenden, sa Hagrid och klappade Harry på axeln med sin jättelika hand så att Harrys knän vek sig på honom.
Åh, du store tid, sa bartendern och kikade på Harry. Är det här? Nej, kan det här vara?
Inne på den läckande kitteln hade det plötsligt blivit alldeles tyst och stilla.
Min kors i alla mina dagar,
viskade gamla bartendern.
Harry Potter, vilken ära.
Han skyndade fram från sin plats bakom baren, störtade mot Harry och grep hans hand med tårar i ögonen.
Välkommen tillbaka, Mr. Potter. Välkommen tillbaka.
Harry visste inte vad han skulle säga. Alla tittade på honom. Den gamla kvinnan med pipan sög på den utan att märka att den hade slocknat. Hagrid strålade. Sen blev det ett väldigt skrapande av stolar och i nästa ögonblick fann sig Harry färd med att skaka hand med alla inne på den läckande kitteln.
Doris Crockford, Mr. Potter, jag kan nästan inte tro att jag äntligen får möta er.
Jag känner mig så hedrad, Mr. Potter, väldigt hedrad.
Jag har alltid velat skaka er hand. Jag är alldeles uppjagad. Det är Mr. Potter, kan bara inte säga hur glad jag är. Diggle var namnet. Diddles Diggle.
Jag har sett det förut, sa Harry, då Diddles Diggles höga hatt trillade av honom upphetsningen. Ni bugade er för mig en gång i en affär.
Han kommer ihåg, utropade Diddles Diggle och såg som kring på alla andra. Hörde du det? Han kommer ihåg mig.
Harry skakade hand om och om igen. Doris Crockford kom hela tiden tillbaka för att få göra det en gång till. En blek ung man banade sig fram, mycket nervöst. Det ryckte i hans ena öga.
Professor Quirrell, sa Hagrid. Harry, professor Quirrell kommer bli en av dina lärare på Hogwarts.
Potter,
stammade professor Quirrell och fattade Harrys hand. Jag kan
inte säga hur glad det är att få träffa er.
Vilken sorts trollkunskap undervisar ni, professor Quirrell?
Försvar mot svartkonster,
mumlade professor Quirrell, som om han helst inte ville tänka på det.
Inte för att ni behöver det, eller hur, Potter?
Han skrattade nervöst.
Ni är väl på väg att skaffa er all utrustning, antar jag. Jag måste själv köpa mig en ny bok om vampyrer.
Han såg skräckslagen ut vid blotta tanken. Men de andra ville inte låta professor Quirrell behålla Harry för sig själv. Det tog nästan 10 minuter att slippa undan från dem allesammans. Och till slut lyckades Hagrid göra sig hörd ovanför det höga sålet.
Måste dra vidare. Massor att köpa. Harry, kom nu!
Doris Crockford skakade Harrys hand den sista gång och Hagrid lotsade dem genom baren och ut på en liten kringbyggd gård där det inte fanns någonting annat än en soptunna och några ogräsplantor. Hagrid grinade mot Harry.
Jag talar ju om det för dig, eller hur? Tala om för dig att du var berömd. Till och med professor Quirrell darrar när han träffar dig. Fast han brukar ju darra förstås.
Ja, är han alltid så där nervös?
Ja visst, stackars åtta. Jag är väldigt begåvad. Han var okej medan han höll på och läste böcker, men sen tog han ledigt ett år för att få lite direkt erfarenhet. De säger att han stötte på vampyrer i Svarta skogen och att det var något otrevligt bråk med en häxa. Han har aldrig varit sig lik sen dess. Rädd för eleven, han är rädd för sitt eget ämne. Var är paraplyet nu då? Vampyrer, häxor. Det gick runt i huvudet på Harry.
Under tiden var Hagrid sysselsatt med att räkna tegelstenar i muren ovanför soptunnan.
Tre uppåt, två tvärs över, mumlade han. Okej, undan med det, Harry.
Han knackade lätt i väggen tre gånger med spetsen på sitt paraply. Tegelstenen som han hade rört vid darrade till. Den vickade. Mitt i den dök det upp ett litet hål. Det blev bredare och bredare. En sekund senare stod de framför en valvport som var tillräckligt stor även för Hagrid. En valvport som ledde ut till en kullerstensgata som slingrade sig och försvann utom synhåll.
Välkommen, sa Hagrid, till Triagongränden.
Han flinade åt Harrys förvåning. De klev ut genom valvporten. Harry såg sig hastigt om över axeln och såg hur valvporten omedelbart krympte ihop igen till en stadig mur. Solen lyste klart på en trave med kittlar som stod utanför den närmaste affären. Kittlar i alla storlekar av koppar, mässing, tenn och silver. Självkokande, hopfällbara, stod det på en skylt ovanför dem.
Ja, du behöver en kittel, sa Hagrid. Men vi måste ordna med pengar först.
Harry önskade att han haft minst fyra par ögon till. Han vred på huvudet åt alla håll och kanter medan de gick längs gatan och försökte titta på allting samtidigt. Butikerna, sakerna utanför dem, folk som var ute och handlade. En knubbig kvinna utanför en apotekarbod skakade på huvudet då de gick förbi och sa:
Draklever, 17 sicklar för ett skålpund. Det är inte klokt.
Ett lågt, mjukt hovande hördes inifrån en mörk butik med en skylt där det stod Eilops ugglemarknad. Kattugglor, honugglor, tornugglor, bruna och snövita ugglor. Flera pojkar i Harrys ålder stod med näsorna tryckta mot ett skyltfönster med kvastskaft i.
Titta, hörde Harry en av dem säga. Den nya Nimbus 2000. Den hittade snabbaste.
Där fanns affärer som sålde långa klädnader. Affärer som sålde stjärnkikare och underliga silverinstrument som Harry aldrig hade sett förut. Skyltfönster fyllda med högar av fladdermusmjältar och ålögon. Vacklande staplar av böcker om trollkonst, fjäderpennor, pergamentrullar, flaskor med trolldrycker, månglober.
Gringotts, sa Hagrid.
De hade kommit fram till en snövit byggnad som höjde sig över de andra små butikerna. Bredvid dess glänsande bronsdörrar, iförd en uniform i rött och guld, stod...
Ja, just det. Det är en svart alf, sa Hagrid tyst. Då de gick upp för den vita stentrappan mot honom.
Alfen var ungefär huvudet kortare än Harry. Han hade ett mörkt, slukt ansikte. Ett spetsigt skägg och, noterade Harry särskilt, mycket långa fingrar och fötter. Han bugade då de gick in. Nu stod de mitt emot ett nytt par dörrar. Av silver den här gången. Med ord ingraverade på dem. Träd in här, främling. Men ge akt på det straff en syndig girighet kan få. Till den som något tar, men ej förtjänat det, får ytterst dyrt betala för sin snikenhet. Så om du söker här, djupt ner vid spårets slut, en skatt som aldrig någonsin varit din förut. Tjuv, tag dig i akt, du är härmed vana där, och mer än bara rikedom. Du finner här.
Ja, som jag sa förut. Man måste vara galen om man försöker råna den här banken, sa Hagrid.
Ett par svartalfer bugade de in genom silverdörrarna och de befann sig nu i en väldig marmorsal. Ytterligare ett hundratal alfer satt på höga pallar bakom en avlång disk och klottrade i stora liggare. Vägde mynt på mässingsvågar och undersökte dyrbara stenar genom lupp. Det fanns fler dörrar än det gick att räkna som ledde ut från salen, och ännu fler alfer visade folk in och ut genom dem. Hagrid och Harry styrde stegen mot disken. God morgon, sa Hagrid till en ledig svart alf. Jag kommer för att ta ut lite pengar ur Harry Potters bankfack. Ja, har ni hans nyckel, sir? Jag har den här någonstans, sa Hagrid och började tömma ut innehållet i sina fickor över disken och spred samtidigt en handfull mögliga hundkex över svartalfens bok med siffror. Alfen rynkade på näsan. Harry såg hur alfen till höger vägde en hög rubiner, stora som glödande kol. Här har jag den, sa Hagrid till sist och höll upp en pytteliten guldnyckel. Svartalfen granskade den uppmärksamt. Ja, den ser ut att vara i sin ordning. Och jag har ett brev här också från professor Dumbledore, sa Hagrid och bröstade sig med viktig min. Det är om ni vet vad i valv 713. Svartalfen läste brevet noggrant. Ja, det är bra, sa han. Och lämnade tillbaka det till Hagrid. Jag ska låta någon ta mer ner till bägge valven. Griphook. Griphook var ytterligare en svartalf. När Hagrid väl hade stoppat tillbaka alla hundkexen i fickorna igen följde han och Harry efter Griphook mot en av dörrarna som ledde ut från salen. Vad är ni vet vad i valv 713 för något? Frågade Harry. Kan inte tala om det för dig, sa Hagrid och såg mystisk ut. Väldigt hemligt. Hogwarts affärer. Dumbledore har anförtrott det åt mig. Riskera jobbet om jag talar om det för dig. Griphook höll upp dörren för dem. Harry, som hade väntat sig mer marmor, blev överraskad. De befann sig i en trång stengång upplyst av flammande facklor. Den sluttade brant nedför och det fanns små järnvägsspår på golvet. Griphook visslade och en liten vagn kom susande upp ur spåren mot dem. De klev in, Hagrid med en viss möda, och for iväg. Först susade de bara genom en labyrint av slingrande gångar. Harry försökte komma ihåg. Vänster, höger, höger, vänster, rakt fram i korsningen, höger, vänster. Nej, det var omöjligt. Den skramlande vagnen tyckte sitta vägen av sig själv, för Griphook, han styrde inte. Det svedde Harrys ögon då den kalla luften rusade förbi dem, men han höll dem vidöppna. En gång tyckte han att han såg en uppflammad eld i slutet av en gång och vred sig om för att se om det var en drake, men för sent. De dök ännu djupare ner och passerade en underjordisk sjö där väldiga stalaktiter och stalagmiter växte från taket och golvet. Jag har aldrig vetat vad det är för skillnad mellan en stalagmit och en stalaktit, ropade Harry till Hagrid över slabbret från vagnen. Stalagmiter har ett M inuti, sa Hagrid. Och fråga mig inte om något just nu, för jag tror jag måste kräkas. Han såg verkligen alldeles grön ut i ansiktet, och när vagnen till slut stannade bredvid en liten väggdörr i gången så klev Hagrid ur och måste luta sig mot väggen för att få knäna att sluta skaka. Griphook låste upp dörren. Massor av grön rök böljade ut och då den skingrades flämtade Harry till. Inuti fanns höga drivor av guldmynt, pelar av silver, högar av små bronsknutningar. Det var ditt alltihop, sa Hagrid med ett brett grin. Bara Harrys alltihop. Det var otroligt. Dursleys kunde inte ha vetat om det, för i så fall så hade de tagit ifrån honom fortare än man hann blinka. Hur ofta hade de inte klagat över hur mycket det kostade dem att ha Harry hos sig? Och hela tiden hade det funnits en liten förmögenhet som var hans, begravd djupt ner under London. Hagrid hjälpte Harry att stoppa ner en del av det i en bag. Guldmynten kallas galleoner, förklarade han.
Det går 17 silversiklar på en galjon och 29 knutningar på en sikel. Det lät som en plätt. Okej, ska vi se. Det här borde räcka till ett par terminer. Vi låter resten vara kvar här i säkerhet åt dig. Han vände sig till Griphook. Kan ni vara snäll och ta oss med till valv 713 nu? Och skulle vi kunna åka lite långsammare? Finns bara en hastighet, sa Griphook. De åkte iväg ännu djupare ner nu och med ökande hastighet. Luften blev kallare och kallare då de susade runt trånga hörn. De for skramlande över en underjordisk ravin och Harry lutade sig ut över sidan för att försöka se vad som fanns nere på den mörka botten. Men Hagrid stönade och drog honom tillbaka i nackskinnet. Valv 713 hade inget nyckelhål. Flytta er bakåt, sa Griphook med viktig min. Han strök försiktigt över dörren med ett av sina långa fingrar och den smälte helt enkelt bort. Om någon annan än en Gringotts alf försökte sig på det här så skulle han bli insugen genom dörren och instängd därinne, sa Griphook. Jaha, hur ofta tittar ni efter för att se om det finns någon innanför, frågade Harry. Ungefär en gång var tionde år, sa Griphook med ett ganska elakt grin. Harry var övertygad om att det måste finnas någonting extra märkvärdigt inuti det här toppensäkra kassavalvet. Så han lutade sig ivrigt fram och väntade sig allra minst att få se sagolika ädelstenar. Men först trodde han att det var tomt. Sen upptäckte han ett smutsigt litet paket inslaget i brun papper som låg på golvet. Hagrid plockade upp det och stack in det djupt innanför rocken. Harry ville förfärligt gärna få veta vad det var, men han aktade sig noga för att fråga.
Kom nu. Upp med dig igen i den här helvetesvagnen. Och prata inte med mig på vägen tillbaka. För det är bäst att jag håller munnen stängd, sa Hagrid.
Efter en vild tillbakafärd i den skramlande vagnen stod de en stund senare och blinkade solskenet utanför Gringotts. Harry visste inte vart han skulle störta iväg först, nu när han hade en väska full med pengar. Han behövde inte veta hur många galjoner det gick på ett pund för att veta att han bar på mer pengar än han haft i hela sitt liv. Mer pengar än ens Dudley någonsin haft.
Lika bra att vi tar och köper dig din skoluniform med en gång,
sa Hagrid och nickade mot Madame Malkis klädnader för alla tillfällen.
Hörru, Harry, skulle du ha något emot att jag smet iväg och tog min styrketår på den läckande hitten? Jag avskyr de här vagnarna, de har skringgåtts.
Han såg faktiskt lite dålig ut fortfarande, så Harry klev ensam och lätt nervös in i Madame Malkins butik. Madame Malkin, det var en liten tjock, leende häxa, klädd i lila från topp till tå.
Hogwarts, lille vän, sa hon när Harry började tala. Jag har allting framme. En annan ung man är faktiskt här och ekiperar sig just nu.
Längst in i butiken stod en pojke med ett blekt, spetsigt ansikte uppflugen på en fotpall medan en annan häxa nålade upp hans långa, svarta klädnad. Madame Malkin ställde Harry på en pall bredvid, lät en lång klädnad glida ner över huvudet på honom och började nåla upp den till rätt längd.
Hej, sa pojken. Ska du också till Hogwarts?
Ja, sa Harry.
Min pappa är i affären intill och köper böcker och mamma är längre bort på gatan och tittar på trollstavar, sa pojken. Han hade en uttråkad, slepig röst. Sen ska jag slepa iväg med dem båda och titta på racerkvastar. Jag fattar inte varför förstaårselever inte kan få ha sina egna. Jag tror jag ska tvinga pappa att köpa en åt mig och sen smuggla in den på något vis.
Han påminner starkt om Dudley, tyckte Harry.
Har du en egen kvast, fortsatte pojken. Nej, sa Harry. Spelar du Quidditch? Nej, sa Harry igen och undrade vad det all världen Quidditch kunde vara för något. Det gör jag. Pappa säger att det vore brottsligt om jag inte tas ut för att spela för mitt elevhem. Och jag måste säga att jag håller med honom. Vet du vilket elevhem du kommer att tillhöra? Nej, sa Harry och kände sig dummare för varje ögonblick. Nåja, ingen vet för riktigt säkert förrän man kommer dit. Men jag vet att jag kommer att tillhöra Slytherin. Hela vår familj har gjort det. Tänker sig att hamna i Hufflepuff. Då skulle jag nog lämna skolan. Skulle inte du? Så Harry önskade att han kunde säga någonting intressantare. Nej, men titta på den där mannen, sa pojken plötsligt och nickade mot fönstret på framsidan. Där stod Hagrid och flinade mot Harry och pekade på två stora glassar för att visa att han inte kunde komma in. Det är Hagrid, sa Harry. Belåten över att veta någonting som pojken inte gjorde. Han arbetar på Hogwarts. Jasså, sa pojken. Ja, just det. Hör talas om honom. Han är visst någon sorts tjänare, eller hur? Han är skogvaktare, sa Harry. Han tyckte mindre och mindre om den här pojken för var sekund som gick. Ja, just det. Jag har hört att han är någon slags vild. Ja, bor i en koja på skolområdet och då super han sig full. Försöker göra trollkonster och slutar med att tutta eld på sin egen säng. Jag tycker han är jättebegåvad, sa Harry kallt. Gör det, sa pojken med ett lätt hånleende. Varför är han tillsammans med dig? Vad är dina föräldrar? De är döda, sa Harry kort. Han hade just ingen lust att gå närmare in på saken med den här pojken. Vad sorgligt, sa den andra utan att låta det minsta ledsen. Men de var väl av vår sort, va? Mamma var häxa och pappa trollkarl, om det är det du menar. Jag tycker verkligen inte att de skulle släppa in den andra sorten, eller vad tycker du? De är helt enkelt inte likadana. De har aldrig fått lära sig våra seder och bruk. En del av dem har nog aldrig ens hört talas om Hogwarts förrän de får brevet. Jag tycker att de borde hålla det inom de gamla trollkarsfamiljerna. Vad heter du efternamn, förresten? Men innan Harry hann svara sa Madame Malkin: Nu är du klar, lille vän. Och Harry, som inte var ledsen för en förevändning att slippa prata med pojken, skuttade ner från fotpallen. Ja, då ses vi väl på Hogwarts, sa pojken med sin slepiga röst. Harry, han var ganska tyst medan han åt glassen som Hagrid hade köpt åt honom. Det var choklad och hallon med hackade nötter. Vad är med dig, sa Hagrid. Ingenting, tyckte Harry. De stannade för att köpa pergament och fjäderpennor. Harry blev lite gladare när han hittade en flaska bläck som ändrade färg medan man skrev. Och när de var ute ur butiken igen så sa han: Hagrid, vad är Quidditch för någonting?
Åh, för tusan, Harry. Jag glömmer ju hela tiden hur lite du vet. Tänka sig inte känna till Quidditch.
Ja, men du behöver inte göra det ännu värre, sa Harry. Och han berättade för Hagrid om den bleke pojken i Madame Malkins butik. Och han sa att folk från muggliga familjer inte ens borde få komma in.
Men du är inte från någon mugglarfamilj. Om man bara hade vetat vem du var. Han har säkert fått lära sig ditt namn om hans föräldrar är trollfolk. Hur såg de på den läckande kitteln? Vad vet han förresten om dem? Några av de bästa jag någonsin träffat på var de enda med magiska krafter i en lång rad av mugglare. Titta bara på din mamma. Ja, titta på vad hon hade för en syster.
Ja, men vad är Quidditch för någonting?
Ja, det är vår sport. Trollkarsport. Alltså det är som fotboll i mugglarvärlden. Alla följer med resultaten i Quidditch.
Man spelar det högt upp i luften på kvastskaft och man har 4 bollar. Ja, det är liksom svårt att förklara reglerna. Och vad är Slytherin och Hufflepuff? Eller är vem? Det finns 4 stycken. Alla säger att de i Hufflepuff är en hop forskare. Men aha, jag slår vad om att jag ska höra till Hufflepuff, sa Harry dystert.
Hellre Hufflepuff än Slytherin, sa Hagrid bistert.
Varenda häxa och trollkar som gått och blivit fördärvad har tillhört Slytherin.
Du vet vem var en av dem.
Förlåt. Du vet vem gått på Hogwarts.
För massor med år sedan, sa Hagrid.
De köpte Harrys skolböcker i en affär som hette Boklund och Alster, där hyllorna var fyllda ända upp till taket med högar av böcker stora som gatstenar och inbundna leder. Böcker stora som frimärken i sidenpärmar. Böcker fulla med besynliga symboler och en del böcker med ingenting alls inuti. Till och med Dudley, som aldrig läste någonting, skulle ha varit utom sig av iver att få lägga vantarna på några av dem. Hagrid var nästan tvungen att släpa väg härifrån besvärjelser och motbesvärjelser, förhäxa dina vänner och omtöckna dina fiender med de senaste vedergällningsmedlen, hårlossning, darriga ben, tunghäfta och mycket, mycket mer av professor Vindictus Viridian. Jag försökte ta reda på hur jag skulle kunna kasta en förbannelse över Dudley. Jag säger inte att det inte var en bra idé, men du får inte använda dig av trolldom i mugglarvärlden utan vid mycket, mycket speciella tillfällen, sa Hagrid. Och hur som helst så skulle du inte kunna utföra någon av de där besvärjelserna än. Nej, du behöver lära dig mycket mer innan du kommer till den nivån. Hagrid vill inte låta Harry köpa en massiv guldkittel heller. Det står tänd på listan. Men hon fick en fin våg att väga trolldrycksingredienser på och en hopfällbar mässingsstjärnskikare. Sen besökte de apotekarboden som var tillräckligt spännande för att uppväga den hemska lukten där inne. En blandning av skämda ägg och ruttna kålhuvuden. Det stod tunnor med slämmigt innanmeter på golvet, krukor med örter, torkade rötter och pulver i klara färger stod uppradade ut med väggarna och buntar av fjädrar, snören med huggtänder och hoptrasslade klor hängde från taket. Medan Hagrid bad mannen bakom disken om ett basförråd av trolldrycksingredienser åt Harry, undersökte Harry i sin tur enhörningshorn av silver för 21 galjoner styck och minimala svartglittrande skalbacksögon. 5 knutningar för en skopa. Utanför apotekarboden gick Hagrid igenom Harrys lista igen.
Ja, bara trollstaven kvar.
Ja, visst ja. Jag har fortfarande inte köpt dig någon födelsedagspresent. Harry kände hur han rodnade. Nej, men Hagrid, du behöver inte. Nej, jag vet att jag inte behöver. Vet du vad? Jag ska ge dig ett djur. Nej, inte en padda. Nej, paddor, det blev ju omodernt för många år sedan. De skulle bara skratta åt dig. Och jag tycker inte om katter. De får mig nysa. Nej, jag ska ge dig en uggla. Alla ungar önskar sig ugglor. De är väldigt användbara. Ta med sig ens post och allt möjligt. Och 20 minuter senare så lämnade de Ilops ugglemarknad, som var mörk och fylld av prassel och fladder och ögon som glittrade som juveler. Harry bar nu på en stor bur som innehöll en vacker snövit uggla, försänkt i djupaste sömn med huvudet under vingen. Han ville aldrig sluta med sina stammande tacksägelser som fick honom att låta precis som professor Quirrell.
Nej, det är ingenting att tacka för, sa Hagrid med skrobblig röst. Du har väl knappast fått en massa presenter från de där Dursleys, skulle jag tro. Nej, det är bara Ollivanders kvar nu. Det enda stället som säljer trollstavar. Och du måste ha den bästa staven som går att hitta. En trollstav.
Det var verkligen vad Harry hade sett fram emot. Den sista butiken var trång och förfallen. I flagnande guldbokstäver ovanför dörren stod det Ollivanders, tillverkare av fina trollspön och trollstavar sedan 382 före Kristus. En ensam stav låg på en urblekt purpurröd kudde i det dammiga fönstret. En pinglande klocka hördes någonstans djupt inne i butiken då de klev in. Det var ett mycket litet ställe, tomt som när som på en ensam skranglig stol som Hagrid slog sig ner på för att vänta. Harry hade en besynnerlig känsla av att ha kommit in i ett mycket allvarstyngt bibliotek. Han svalde en massa nya frågor som just dök upp och tittade istället på de tusentals smala askar som låg prydligt staplade ända upp till taket. Av någon orsak kröp det bak i nacken på honom. Själva dammet och tystnaden här inne verkade själva av någon hemlig magi. God middag, sa en mjuk röst. Harry hoppade till. Hagrid måste också hoppa till, för det hördes ett högt knarrande ljud och han reste sig kvickt ur den skrangliga stolen. En gammal man stod framför dem och hans stora, bleka ögon lyste som månar genom dunklet i butiken. Hej, sa Harry, tafatt. Ja, visst, sa mannen. Visst, visst. Jag trodde nog att jag snart skulle få se er, Harry Potter. Det var inte en fråga. Nej, ni har er mors ögon. Det är som om det bara var igår som hon själv stod här inne och köpte sitt första trollspö. 10¼ tum lång, lätt att svänga, tillverkat av pil. Ett fint spö att använda vid förtrollningen. Mr. Ollivander flyttade sig närmare Harry. Harry önskade att han skulle blinka. De där silvriga ögonen var lite kusliga. Er far däremot tyckte bäst om en mahognystav. 11 tum lång, böjlig. Lite större kraft och utmärkt till förvandlingskonster. Ja, det är riktigt att er far tyckte bäst om den, men i själva verket är det förstås staven som väljer trollkaren. Mr. Ollivander hade kommit så nära att han och Harry nästan stod näsa mot näsa. Harry kunde se sig själv speglas i de dimmiga ögonen. Och det var där som Mr. Ollivander rörde vid blixtärret på Harrys panna med ett långt vitt finger. Jag måste tyvärr säga att jag sålde trollstaven som åstadkom det, sa han stilla. 13,5 tum idegran. En kraftfull stav. Mycket kraftfull. Och i fel händer. Ja. Om jag hade vetat vad den där staven skulle ges ut i världen och göra. Ja. Han skakade på huvudet och fick sen till Harrys lättnad syn på Hagrid. Rubeus. Rubeus Hagrid. Vad roligt att se dig igen. Ek, 16 tum, ganska böjlig. Var det inte så? Jo, det var det så, sa Hagrid. Men det var en bra stav du hade. Men de bröt väl mitt itu när du blev religerad, antar jag, sa Mr. Ollivander plötsligt sträng. Ja, det gjorde de, sa Hagrid och trampade nervös med fötterna. Men jag har fortfarande bitarna kvar, tillade han glatt. Men du använder dem väl inte, sa Mr. Ollivander skarpt. Nej, visst inte, sa Hagrid hastigt. Harry lade märke till att han tog ett väldigt hårt grepp om sitt skära paraply medan han talade. Sa Mr. Ollivander och gav Hagrid en genomträngande blick. Ja, då så, Mr. Potter. Låt mig se nu. Han drog fram ett långt måttband med silvermarkeringar i fickan. Vilken är er trollstavs arm? Jag är högerhänt, sa Harry. Håll ut armen, sådär ja. Han mätte Harry från axeln till långfingret, sen från handleden till armbågen,
från axeln till golvet, från knä till armhålan och runt huvudet. Och medan han mätte så sa han: varenda olivanderstav har en kärna av en kraftfull magisk substans, Mr. Potter. Vi använder enhörningshår, fågelfenix, stjärtfjädrar och hjärtesträngar från drakar. Det finns inte två olivanderstavar som är lika varandra. Lika lite som det finns två enhörningar, drakar eller fågelfenixar som är exakt lika varandra. Och ni får naturligtvis aldrig lika goda resultat med någon annan trollkars stav. Harry upptäckte plötsligt att måttbandet som nu mätte avståndet mellan hans näsborrar gjorde det på egen hand. Mr. Ollivander flaxade runt hyllorna och tog ner askar. Det räcker nu, sa han. Och måttbandet krympte ihop i en hög på golvet. Sådär ja, Mr. Potter. Pröva den här. Bok 3 med drakhjärtesträng inuti. 9 tum. Behaglig och smidig. Så, ta den bara. Och sväng den i luften. Harry, som kände sig rätt fånig, tog staven och viftade runt med den lite grann. Men Mr. Ollivander slet den nästan genast ur handen på honom. Löntre och fågelfenixfjäder, 7 tum. Väldigt elastisk. Så, prova med den. Harry prövade, men han hade knappt höjt staven när också den slets tillbaka av Mr. Ollivander. Nej. Så här. Ebenholts och enhörningshår. 8,5 tum. Fjädrande. Så, sätt och gå. Försök med den. Harry prövade och han prövade, och han hade ingen aning om vad Mr. Ollivander väntade på. Högen med stavar som han hade prövat växte sig högre och högre på den skrangliga stolen, men ju fler stavar som Mr. Ollivander drog ner från hyllorna, desto lyckligare verkade han bli. Besvärlig kund, va? Ja, oroa dig inte. Nej, vi kommer att hitta staven som passar er perfekt här någonstans. Jag undrar just. Ja, varför inte en ovanlig kombination? Järnek och fågelfenixfjäder. 11 tum, böjlig och fin. Harry tog staven. Han kände en plötslig värme i fingrarna. Han höjde staven ovanför huvudet, lät den svischa ner genom den dammiga luften, och en skur av röda och gyllene gnistor sprutade ut från änden som ett fyrverkeri och kastade dansande ljusfläckar på väggarna. Hagrid tjöt och klappade händerna, och Mr. Ollivander skrek: åh, bravo! Mycket bra! Ja, minsann! Åh, ja, jag säger det. Så märkligt. Så ytterst märkligt. Han la tillbaka Harrys trollstav i asken och slog in den i brun papper medan han fortfarande muttrade: märkligt. Märkligt. Förlåt, sa Harry, men vad är det som är så märkligt? Mr. Ollivander fixerade Harry med sin bleka blick. Jag kommer ihåg varenda trollstav och vartenda trollspö jag någonsin sålt, Mr. Potter. Varendast en. Det råkar vara så att en fågel fenix vars stjärtfjäder finns i er stav lämnade ifrån sig en fjäder till. Bara en enda till. Och det är faktiskt mycket märkligt att ni skulle vara ämnad för den här trollstaven när det sprog. Ja, just det. Dess bror gav er det där ärret. Harry svalde. Ja, 13,5 tum. Idgran. Ja, verkligen mycket märkligt att det händer en sån här sak. Det är staven som väljer trollkaren. Kom ihåg det. Ja, jag tror vi kan förvänta oss stora ting av er, Mr. Potter. När allt kommer omkring så gjorde han som, ja,
inte får nämnas. Storartade saker. Fruktansvärda. Ja, men storartade. Harry rös. Han var inte säker på att han tyckte särskilt mycket om Mr. Ollivander. Han betalade 7 galjoner för sin trollstav och Mr. Ollivander följde dem bugande ut ur butiken. Den sena eftermiddagssolen hängde lågt ner på himlen då Harry och Hagrid tog sig tillbaka genom diagongränden, tillbaka genom muren, tillbaka genom den läckande kitteln som nu var tom på folk. Harry sa inte ett ord medan de gick ner för gatan. Han la inte ens märke till hur många människor som glodde på dem i tunnelbanan, lastade som de var med alla sina paket i konstiga former och med den sovande snövita ugglan i Harrys knä. Uppför en rulltrappa till, ut på Paddington-stationen. Harry insåg inte vad de var förrän Hagrid klappade honom på axeln.
Vi hinner ta oss något lite att tugga på innan det tåg går, sa han.
Och han köpte varsin hamburgare åt dem och de slog sig ner på plastseten för att äta dem. Harry såg sig hela tiden omkring. Allting såg så konstigt ut på något sätt.
Hur är det med dig, Harry? Du är väldigt tyst, sa Hagrid.
Harry var inte säker på att han kunde förklara det. Han hade just haft den bästa födelsedagen i hela sitt liv. Och ändå, han tuggade på hamburgaren och försökte hitta de rätta orden. Alla tror att jag är speciell, sa han till sist. Alla de där som var på den läckande kitten, professor Quirrell, Mr. Ollivander. Men jag vet ingenting alls om magi. Hur kan man vänta sig stora ting? Jag är berömd och jag kan inte ens minnas vad jag är berömd för. Jag vet inte vad som hände när kvällen då mina föräldrar dog. Hagrid lutade sig fram över bordet. Bakom det vilda skägget och de vilda ögonbrynen dolde sig ett mycket vänligt leende.
Oroa dig inte, Harry. Du lär dig snart nog. Alla börjar från början på Hogwarts. Det kommer att gå fint för dig. Var bara dig själv. Ja, jag vet att det är svårt. Du har blivit särskilt utvald. Och det är alltid svårt. Men du kommer att trivas jättebra på Hogwarts. Det gjorde jag. Och det gör jag faktiskt fortfarande.
Hagrid hjälpte Harry upp på tåget som skulle ta honom tillbaka till Dursleys och gav honom sen ett kuvert.
Din biljett till Hogwarts, sa han.
1 september, King's Cross Station. Ja, allt uppstod på biljetten. Om du får några problem med Dursleys så skicka mig ett brev med din uggla. Hon vet var hon kan hitta mig.
Vi ses snart, Harry.
Tåget körde ut från stationen. Harry ville titta på Hagrid tills han var utom synhåll. Han reste sig upp i setet och pressade näsan mot fönstret. Men han blinkade. Och när han såg klart igen var Hagrid försvunnen.